Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi fortsätter att läsa från boken Lata'if al-Ma'arif av al-Imam ibn Rajab al-Hanbali, då vi är färdiga med Bulugh al-Maram. Och denna välsignade bok Lata'if al-Ma'arif handlar om säsonger och högtider av dyrkan. Hur vi ska ta tillvara på dessa högtider och få ut så mycket som möjligt av dem. Och hur vi ska lämna dem med lycka, framgång och belöning. Och vi har talat om de 10 sista dagarna, de 7 sista dagarna. Och nu säger författaren den 6:e sammankomsten fi wada'i Ramadan, i hur vi ska ta farväl till Ramadan. Och det här är sorgligt. Ramadan är den bästa månaden på året. Och i Ramadan finns de 10 bästa nätterna och den bästa natten al-itlaq, det vill säga Laylatul Qadr. Och nu är det bara några dagar kvar av denna välsignade månad. Och slutet på Ramadan är viktigt. Al-ibratu bil khawatim, som man säger. Att det som räknas är slutet. Och har man fallit kort, har man syndat och har man inte tagit första Ramadan på allvar, så finns det alhamdulillah utrymme kvar för att ta igen det dessa sista dagar. Och författaren rahimahullah börjar med att nämna en viktig hadith som finns i Bukhari och i Muslim, där han säger att Abu Huraira radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Den som fastar Ramadan med iman och hopp på belöning kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Och den som står i Laylat al-Qadr med iman och ihtisab kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Och det finns också i Bukhari Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Allt det som står under Ramadan med iman och ihtisab kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Så han talar här om vikten av att bli förlåten för sina synder i Ramadan. Och han säger här att det finns vissa villkor för att få denna förlåtelse. Och vi kommer att komma tillbaka till att här nämndes 3 orsaker till förlåtelse. Okej, as-siyam, att fasta. Al-Qiyam, att be, Ramadan, och Al-Qiyam, Laylatul Qadr, mer specifikt. Taib, vi kommer komma tillbaka till det senare. Så här nämndes då att dessa 3 är orsaker till att få Allahs förlåtelse i Ramadan. Men han säger att bli förlåten på grund av sin fasta kräver också att man uppfyller vissa kriterier. Att man håller sig borta från saker som man ska hålla sig borta från och att man uppfyller det man är ålagd att uppfylla. Och han nämner att det har berättats i Al-Musnad och Sahih ibn Hibban från Abi Sa'idin från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Man sama Ramadan fa'arafa hududah wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadh minhu kuffira dhalika ma qabla." Att det som fastar Ramadan och känner till dess gränser och håller sig borta från det han ska hålla sig borta ifrån kommer att bli förlåten för vad han har gjort innan. Okej? Så att det är inte bara fasta, utan det är också att man fastar och håller sig borta från det som är haram. Och man gör det man är ålagd att göra. Och sen säger han att majoriteten av de lärda är på åsikten att den här förlåtelsen begränsas till de små synderna. Yani, när vi hör att man blir förlåten av att fasta i Ramadan, är det förlåtelse för alla synder eller bara små synder eller bara stora synder? Och då säger han att majoriteten är på åsikten av att fastan suddar bort de små synderna. Och vad som bevisar det är en hadith som berättas i Sahih Muslim. Och även den berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa as-salawatul khams, de fem dagliga bönerna. Och al-jum'atu ila al-jum'a, och fredagen till fredagen. Wa ramadan ila ramadan, och ramadan till ramadan. Sudda bort synderna som sker däremellan så länge man håller sig borta från al-kabair. Okej. Och den här hadithen är då sahih. Så att här nämns att man blir förlåten när du ber dina fem dagliga böner. Du syndar efter asr, du ber maghrib, du blir förlåten. Du syndar efter maghrib, du ber isha, du blir förlåten och så vidare. Du syndar under veckan, du ber jum'a, du blir förlåten. Du syndar under året och du fastar ramadan och du blir förlåten. Så länge man håller sig borta från el-kabair. Och då säger författaren, vad är det som menas med den här meningen? Att så länge man håller sig borta från el-kabair. Han säger att bli förlåten är på villkor av att man håller sig borta från el-kabair. Och den som inte håller sig borta från el-kabair kommer inte bli förlåten vare sig för stora eller små synder. En person som ber, fastar, men han gör kabair. Han har flickvän, han dricker, röker på och så vidare. Han blir inte förlåten för någonting alls. Okej? Den andra förklaringen är att de här obligatoriska gärningarna, våra fem böner, Jumma och att fasta ramadan, förlåter endast de små synderna. Men vad beträffar stora synder så måste man göra toba. Okej? Yani när du gör salat, du blir förlåten för dina sara'ir, dina små synder. Men stora synder måste man göra toba för. Tayyib. Och han citerar här al-imam ibn al-Mundhir som talar om att be under Laylat al-Qadr. Han säger yurja, vi hoppas att det förlåter synder, stora som små. Yani att även där så kan det vara så att de stora synderna också förlåts. Wa qala ghayruhu mithlu dhalika fi as-sawm aydan. Och vissa andra ulama har också sagt detta beträffande fastan, att vi hoppas också att det också kan förlåta de stora synderna. Och samma sak beträffande qiyam, yani att stå och be, och speciellt då Laylat al-Qadr. Den här frågan är en relevant fråga. Yani, vilka synder är det som suddas bort? Och vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala med hans fadl, med hans enorma gåvor till oss, har gjort dessa goda gärningar till en orsak som suddar bort våra synder. Allah säger innal hasanat yudhibna sayyiat, att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Alhamdulillah. Generellt. Men då finns det lite ikhtilaf då i vilka dåliga gärningar är det som suddas bort av goda gärningar. Hänger ni med? Och som han nämner här, att majoriteten är på åsikten av att det bara är de små synderna. Och stora synderna måste man göra toba för. Det finns en väldigt intressant fayda här som Sheikh Albani nämner i hans förklaring på Sahih, Tarhib och Tarhib. Då han talar om bönen. Och Sheikh Albani säger här, efter att man har nämnt den här åsikten att det är bara de små synderna som suddas bort, så säger han att den här begränsningen till små synder går emot det som vi har hört i tidigare hadith. Hadithen där profeten alaihi salatu wassalam lägger fram en liknelse. Och han säger att liknelsen av våra fem dagliga böner är som liknelsen av en person som har en flod framför huset, där han badar fem gånger om dagen. Och sen säger profeten alaihi salam, tror ni personen kommer att ha någon smuts kvar på kroppen? Och sahaba säger nej. Taib. Och då säger Sheikh Albani, yani den här hadithen, de fem dagliga bönerna är som liknelsen av en person som badar i en flod fem gånger om dagen. Kommer han att ha något smuts kvar på kroppen? Svaret är nej. Det vill säga han kommer vara ren. Vem tolkar hadithen? Yani som att det är bara hans mindre smuts som tvättas bort, men allt stort smuts är kvar. Vem förstår hadithen på det här sättet? Ingen, eller hur? Utan alla förstår hadithen som att allt smuts försvinner. Det är det man förstår av hadithen, eller hur? Inte att små smuts försvinner men stora smutsfläckar är kvar. Nej. Utan han är ren. Hal yabqa min daranihi shay. Yani hadithen klar och tydlig. Ingen smuts finns kvar. Så han säger att tolka hadithen med att bara små synder suddas bort, det går inte riktigt ihop med hadithen. Och han säger att det finns andra hadither också. Till exempel att den som gör hajj och inte syndar eller bryter sin hajj kommer tillbaka som den dagen hans moder födde honom. Ska vi tolka det som att hans mamma födde honom, han hade stora synder men inte små synder? Nej, han är helt syndfri. Hänger ni med? Så att Sheikh Albani säger att fälldi jebduli, vad som verkar vara korrekt hos mig, wallahu a'lam, att Allah subhanahu wa ta'ala zade fi fadlihi ala ibadi, att Allah ökade hans fadl, hans gåvor, över hans tjänare. Att först, eller i början, han lovade att de som ber kommer att bli förlåten för alla sina synder. Och fi hal kabair, och även de stora. Då innan så blev man bara förlåten för små synder. Yani att i början av islam blev man förlåten för mindre synder av att be. Men Allah gav hans fadl ännu mera. Och till slut han förlåter till och med stora synder genom att be och fasta och så vidare. Wallahu a'lam. Så här lär vi oss att man kan bli förlåten för sina synder, stora och små, genom att göra goda gärningar. Men sen säger Sheikh Albani en viktig sak. La taghtar. Yani låt dig inte luras. Tänk att, khalas, jag är räddad. Han säger, det här är för vem? Det här är för den som ber korrekt. Han ber bönen med dess arkan och dess shurut och dess inlevelse. Så som man ska be. För profeten alaihi salatu wassalam har sagt att den som gör wudu så som han har beordrats och den som ber så som han har beordrats kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Ja, inte bara den som ber blir förlåten. Kama umir, han ber så som han har beordrats. Sallu kama ra'aytumuni och salli, be så som ni har sett mig be. Det här är den personen som blir förlåten. Men så säger Sheikhen, vart är muslimerna idag? Hur är deras bön relativt till dessa texter idag? Eller hur? Så att man ska inte säga, khalas, jag ber, jag är förlåten för mina synder. Ja? Och subhanallah, idag det finns folk, de kanske fastar ramadan och ber inte alls. Och tror att de ska bli förlåtna för sina synder. Hada ba'id. Hada aslan en shukku fi islami. Är du ens muslim eller kafir? Förstår du? Vadå förlåten för dina synder? Kom in i islam, börja göra salah först. Sen kan vi prata om förlåtelse. Så här talar då författaren om att ramadan kan förlåta våra synder. Taib, Allah förlåter våra synder i ramadan med de här tre gärningarna. Och så säger han lite mer specifikt att den som ber Laylat al-Qadr blir förlåten på plats. Direkt. Okej? Och det spelar ingen roll, säger han, om Laylat al-Qadr är i början av de 10 första dagarna, i mitten eller i slutet. Och det spelar ingen roll om du vet att du har bett Laylat al-Qadr eller inte. Yani, vi kanske gick och bad den 24-25. Vi tänkte det inte Laylat al-Qadr. Men vi ber Qiyam al-Layl. Och det var Laylat al-Qadr. Inshallah, du är förlåten. Många går och ber den 27. Det kanske inte var Laylat al-Qadr. Hänger med? Så det är inte ett villkor av att du avser att det är Laylat al-Qadr. Utan vad är det du ska göra? Du ska be. Och sen om det är Laylat al-Qadr eller inte, det är bara Allah som vet. Men ber du den natten, det är Laylat al-Qadr, khalas, du blir förlåten för dina tidigare synder. Okej? Okay? På plats. Till skillnad från as-siyam wal-qiyam, de andra två orsakerna till förlåtelse, att fasta och att be, där kommer förlåtelsen när man fullbordat fastan och bönen. Det vill säga, du har fastat hela ramadan och du har bett Qiyam al-layl, Taraweeh, hela Ramadan. Då blir du förlåten sista natten. Hänger ni med? För hadithen säger man sama Ramadan, det är som fasta Ramadan. Och det har du inte gjort om du är nu i 27 eller 28, utan i slutet på Ramadan, där kommer förlåtelsen. Och samma sak, den som har bett i Ramadan, Taraweeh, blir förlåten efter sista Taraweeh. Och det är också en viktig sak. Vill man ha den förlåtelsen av att be, måste man be varenda natt. Vi nämnde här tre förlåtelser, okej? Okay? Förlåtelsen av att fasta, och inshallah vi alla fastar. Förlåtelsen av att be, yani, då betyder det att du ber varenda natt. Går du och ber, Taraweeh. Om du har möjligheten, självklart. Om du är sjuk eller resande, det är en annan femma. Men du har möjligheten att be, då går du och ber varenda natt. Och att du försöker då att be Laylatul Qadr. Så tre, i alla dessa tre hadithen nämndes, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهُ وَمَا تَأَخَّرَ, att han blir förlåten för hans gångna synder och de synderna som han gör. Nam. Han talar sen om hur vissa blir förlåtna på Eid-dagen. Det finns vissa hadither där det finns kalam, att den kallas för Yawm al-Jawa'iz, att Eid-dagen kallas för belöningens dag. Men att detta har nämnts vissa av salaf, som Imam Zuhri, då det var Eid al-Fitr och folk brukade gå ut till böneplatsen, så säger Zuhri att Allah Azza wa Jal kollar ut över människorna och han säger: Ibadi li sumtum wa li qumtum arji'u maghfuran lakum, att Allah kollar ut över muslimerna i Yawm al-Eid när de är där för att be, och Allah säger: ni fastade för mig och ni bad för mig, ni kan gå hem syndfria. Subhanallah. Och det nämns också för vissa av salaf att de sa att dessa människor kommer att gå tillbaka idag från Eidbönen som den dagen deras moder födde dem. Gärna det här är dagen då de får sin belöning och sin förlåtelse. Och sen säger författaren: att om de som fastat fullbordar sin fasta i Ramadan och sin bön, så har de gjort det som åligger dem av goda gärningar. وَيَبْقَى مَا لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْمَغْفِرَةِ, och vad som då är kvar är att de ska få sin belöning, vilket är förlåtelse. Så de ger sig ut till Eidbönen, så kommer de då att få sin belöning och kommer att komma hem med förlåtelse och sin fulla belöning. Och han säger sen, vissa svaga hadith vi hoppar över, han säger att den som fullbordar sina gärningar så som de ska göras kommer att få en fullbordad belöning. Men den som faller kort i sina goda gärningar, hans skyldigheter, kommer att missa belöning i enlighet med mycket, hur mycket brister han har. فَلَا يَلُمْ إِلَّا نَفْسَ, så han ska inte skylla på någon annan än sig själv. Och det här är viktigt, jag tror. När man fastar och när man ber i Ramadan, så kan man göra det på två sätt. Man kan försöka fullborda det. Man har el itqan och el ihsan. Inna Allah katab el ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit att allting ska utföras på bästa sätt. Vi muslimer fuskar inte. Vi kan inte fuska i bönen, eller hur? Fuska i wudu. För att inte, ibland, vi ska inte fuska i världsliga saker. På jobbet, när vi köper, när vi säljer. Vi ska ha itqan. Vi ska göra saker med perfektion. För att då inte tala om religionen, vilken perfektion vi ska ha. Så brister man och börjar man fuska, man förstör sin fasta, man förstör sin bön med olika synder och liknande saker, så minskar din belöning i enlighet med hur mycket brister du har. Förstår ni? Belöningen är inte en och samma, utan belöningen beror på hur man har utfört sin gärning. Taib. Så han säger här att personen som då brister i sin belöning har ingen annan än sig själv att skylla på. فَلَا يَلُمْ إِلَّا نَفْسَ. Och han nämner här från Salman al-Farisi, där han säger att as-salatu mikyal, فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ, att bönen är mikyal, Och Mikael betyder på svenska ett mått man väger. Att den som ger fullbön, du ber fullbön, kommer att få fullt mått. Du kommer att få det som du önskar fullt ut. Och han nämner ett liknande uttalande. Han säger وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عُلِمْتُمْ مَا قِيلَ فِي الْمُطَفِّفِينَ. Men den som fuskar med måttet, då vet vi vad Allah har sagt om de som fuskar med mått. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Hårt straff väntar de som fuskar med måttet. Och så säger han فَالصِّيَامُ وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. Och fastan och resten av gärningar döms ut med denna måttstock. Men wafaha fahuwa min khiyar ibadillahi al-muwaffin. Så den som fullbordar sina goda gärningar är den av Allahs tjänare som kommer att få den mest fullbordade belöning. Okej? Okay? Så vad är det han säger här? När du ber fullt ut, du får fullt mått. Max. När du fastar på bästa sätt, du får max belöning. Men när man fuskar, wailun lil mutaffifin. Det är som personen som fuskar med mått. Och vi vet ju att profeten Shu'aib alayhi salam sändes till Medien. Ett folk som gjorde kufr. Och de hade en utmärkande synd, vilket var att de fuskade med måttet. Allah gav dem mycket khair. Men ändå så lurar de folk. Han ska sälja ett kilo bananer, 900 gram. Han sparar 100 gram. Och på var tionde kund, han tänker att han har tjänat in ett kilo. Vad säger Allah om dem? Wailun lil mutaffifin. Wail, ett enormt straff väntar de här som fuskar med måttet och med vikten. Och så säger han en väldigt vacker sak här. Han säger Ama yastahi man yastawfi mikyal shahwatihi wa yutaffif min mikyal siyamihi wa salatihi. Skäms han inte? Han som vill ha fullt mått när det kommer till hans egna lustar. Men när det kommer till bönen och fastan så fuskar han med måttet. Det var det han säger. När det kommer till att tillfredsställa sina lustar och begär. Att äta gott. Att äta sig mätt. Att dricka gott. Att sova tills man är mätt på sömn. Att ha umgänge tills man är tillfredsställd. Där vill han ha 100%. 110%. Minskar det lite, han blir lack. Åh, jag fick bara sova 6 timmar i natt. Åh, jag fick inte äta så bra mat. Och så vidare. Han blir arg, eller hur? Han vill ha fullt. Okej? Okay? Men när det kommer till att ge Allah hans rättigheter, salah och siyam, där är han redo att fuska. Att ge Allah mindre än vad han ska ge. Skäms han inte, eller hur? Ajaben, vad är det för mutaffif som fuskar med vikten när det kommer till Allah subhanahu wa ta'ala? Och så säger han här hadithen. Aswa'u an-nas sariqa alladhi yasriqu salata. Den värsta tjuven är den som stjäl från sin bön. Det är han som går och stjäl och rånar och tar guld och silver. Det är en stor haram, en stor synd. Men den största tjuven, dummaste tjuven, är han som stjäl från sin egen bön. Hur stjäl man från bönen? Man ber snabbt. Man står och kollar till höger och vänster. Man är helt tankspridd. Och så vidare. Gärna du ger bort din belöning. Tappar din belöning. Du stjäl från din egen belöning. Det här är den dummaste av tjuvar. Den största tjuven. Den som stjäl från sin egen bön. Och så säger han إِذَا كَانَ الْوَيْلُ لِمَنْ طَفَّفَ مِكْيَالَ الدُّنْيَا فَكَيْفَ حَالُ مَنْ طَفَّفَ مِكْيَالَ الدِّينَ. Ja. Om Allah säger wail, hårt straff till den som fuskar med världsliga måttet när han säljer bananer och äpplen. Wail till honom. En av de stora synderna. Vad ska vi då säga om den som fuskar med måttet av gärningarna till nästa liv? Vad tror ni han har för wail? Och så säger han فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Wail, ännu hårdare till den som ber för sent och fuskar med bönen han ber med lathet. Subhanallah. Och tyvärr många muslimer är på det här sättet. Mashallah, de vill ha allting av Allah. Siha, pengar, hus, ämnen, säkerhet, trygghet, en snygg fru, en fin bil. Mashallah, men han är inte beredd att be till Allah Azza wa Jal sina 5 salah. Ashhad. Aina al-miqyas. Kan du inte ens tacka Allah Azza wa Jal? Allah behöver inte din salah. Allah vill bara att du ber för ditt eget bästa. Fasta Ramadan 30 dagar. Men Han vill ha fullt, men han vill inte ge alla någonting alls. Wailun lil mutaffifin. Och så säger han en annan viktig punkt. Ett annat stycke här. Och det är att Salaf och Saleh brukade kämpa väldigt hårt i att försöka fullborda sina goda gärningar. Taib. Itmam al-amal wa ikmalihi wa itqanihi. De brukade försöka att utföra sina gärningar på bästa och mest fullbordade sätt. Thumma yahtamuna ba'da dhalika biqabulihi. Och när de gjort sina goda gärningar på bästa sätt som de kan, så försöker de lägga vikt på att sina gärningar ska accepteras. Och de är rädda att deras gärningar ska nekas. Och det här är de som Allah subhanahu wa ta'ala säger: yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila. De som ger av det de har fått, samtidigt som deras hjärtan är fyllda med rädsla. När Aisha radiyallahu anha hörde den här versen, så säger hon till Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam: här, du har en person som ger sadaqa, zakat och mat till fattiga. Och han gör det och han är rädd för Allah. Hon tänkte, det här måste vara en person som är dålig igen. Varför är han rädd för Allah när han gör goda gärningar? Så Aisha radiyallahu anha säger: är det personen som skäl, som gör zina, dricker alkohol och han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala? Och då så sa profeten alaihi salam: la, ya bint Abi Bakr, ya bint as-siddiq. Nej, dotter till Abu Bakr, till Siddiq. Det är han som ber och fastar och betalar sadaqa och han är rädd för Allah azza wa jall. Subhanallah. Och det här är tillståndet av Salaf och Saleh. Att de gjorde så mycket gott de kunde, gav sina liv för Allah, men de var i slutändan rädda för att deras gärningar inte skulle accepteras. Subhanallah. Idag du har folk, de ger ingenting till Allah. Och de har el-el-amen. De känner sig trygga att de är lovade en plats i paradiset. Subhanallah. Shattana bainahuma, eller hur? Vilken skillnad det är på dagens folk och gårdagens folk. Här har vi folk som kämpar dag och natt. Beta hajjud och ger sadaqa och läser Koranen. Allt möjligt. Och de är rädda för Allah. Att Allah inte ska acceptera deras gärningar. Idag folk, han heter Mohammed Abdallah och khalas. Jag är garanterad paradiset. Ingen salah och han är kriminell och säljer knark och flickvän och lurar folk, jag vet inte vad. Och han har ingen khauf i sitt hjärta alls. Subhanallah. Allah yahdihim. Han nämner också här från Ali radiyallahu anhu, där han säger att ni ska vara mera måna i att få era gärningar accepterande än själva utförandet av gärningen. Har ni inte hört Allah azza wa jalla säga: innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah accepterar bara från al-muttaqin. Och det nämns också här från Fadala ibn Ubaid. Han sa att om jag visste att en av mina gärningar accepterades och den var så liten som en myras vikt av gott, så skulle det här vara mer kärt till mig än allt som finns på dunya. För Allah subhanahu wa ta'ala säger: innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Att Allah accepterar bara från al-muttaqin. Vad det här han säger för någonting? Att när man gör en god gärning, så ska man tänka: hur kan jag få den här goda gärningen accepterad? Och det finns vissa gärningar, vissa faktorer, aspekter som gör att din gärning blir accepterad eller nekad. Och du ska så gott du kan försöka få din gärning accepterad. Genom att först och främst ha ikhlas. Eller hur? Uppriktighet. Och två, att du har al-mutaba'ah. Att du följer Rasulullah a.s. i det du gör. Du ber uppriktigt och du ber så som profeten bad a.s. Inga innovationer, inga nyheter, inga konstigheter. Eller hur? Och sen finns det också andra aspekter som kan påverka. Som att en person ger sadaqa till exempel med harampengar. Accepteras det? Nej. En person gör goda gärningar, men befinner sig i en världslig tvist med sin broder eller syster. Och bojkottar sin broder i mer än 3 dagar. Tas hans gärningar upp till Allah? La. Inte tills de försonar och blir kompisar. Hänger ni med? Så det finns ibland vissa aspekter som också gör att ens gärningar inte accepteras. Och därför ska man vara otroligt mån om att försöka få sin gärning accepteras. För om Allah subhanahu wa ta'ala accepterar en god gärning från dig, så är du inshallah i paradiset. Som det nämndes i en hadith där profeten alaihi salam sa bima'na al-hadith, han tog bort en gren från vägen. Och han sa att den som tar bort någonting skadligt från vägen får en hasana, en belöning. Och den som har en hasana går in i paradiset. Hänger ni med? Men om den är accepterad, du möter Allah och du har hasanat på domedagen, inshallah du är i paradiset. Men vem är det Allah accepterar från? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Som Allah accepterar dina gärningar, så är du från al-muttaqin. Och al-muttaqin, vart är de i nästa liv? Fi jannatin wa uyun. De är i paradiset bland floder. Eller hur? Så att salaf är väldigt måna om att vara bland dem som får sina gärningar accepterade. Och idag finner vi att folk lägger mycket vikt på att göra mycket. Hänger ni med? Men det handlar i islam om kvalitet och inte kvantitet. Hellre att du gör mindre och bättre. Och därför de säger att Abu Bakr radiyallahu anhu var kanske inte alltid den som gjorde mest. Men han var den som gjorde bäst. Förstår ni? Och det handlar om. Att du gör det du gör, men du gör det med ikhlas, med uppriktighet. Och du gör det med itqan, enligt sunna. Hänger ni med? Då inshallah finns det större chans att dina gärningar blir accepterade. Så det är en jätteviktig punkt att tänka på. Han nämner också här från Ata al-Sulami al-Salami som sa al-Hadar al-Itqa'u ala al-Amal an la yakuna lillah. Akta er att ni gör en gärning och att den inte är för Allahs skull. Och så nämner han sen det fina uttalandet. Han säger qala ba'd as-salaf, att vissa av salaf sa, eller vissa av salaf brukade göra dua till Allah att de ska få uppleva Ramadan 6 månader innan Ramadan. Då börjar de att be Allah azza wa jalla, Allah låt mig uppleva Ramadan. Och efter Ramadan gör de dua i 6 månader, ja Allah acceptera min Ramadan. Subhanallah. Det här var hal as-salaf. Yani, mashallah, 6 månader innan Ramadan, de längtar efter Ramadan. Och säger, Allah, låt mig leva, låt mig få fasta den här Ramadan. Subhanallah. Idag det finns vissa som säger, Ramadan var jobbigt. Eller hur? Subhanallah. Bästa månaden, mashallah. De längtade 6 månader och bad dua till Allah att få be och fasta Ramadan. Och sen efter Ramadan, de ber 6 månader, ja Allah, acceptera min fasta. Subhanallah. Han nämner sen också från Ali radiyallahu anhu att han brukade ropa ut den sista natten av Ramadan. Ya layta shi'ri man hadha al-maqbul fa nuhannihi wa man hadha al-mahrum fa nu'azzihi. Han brukade ropa ut att vem, ya layta shi'ri, uttryck som kanske är omöjligt att översätta, men man använder det på arabiska innan man säger någonting. Han ropade ut och säger, vem är personen som fått sin fasta accepterad så att vi kan gratulera honom? Och vem är personen som nekats att få sin fasta accepterad så att vi kan sörja honom? Och han nämner också samma från Abdullah ibn Mas'ud där han säger, inna hadha al-maqbul minna, men hadha al-maqbul minna fanuhanni. Vem är denna person som fått sin fasta accepterad av oss så att vi kan gratulera honom? Vem av oss är det som fått sin fasta accepterad så att han kan gratuleras? Och vem av oss är det som är mahrum, som nekat att få sin fasta accepterad så att vi kan ge honom kondolianser? Ayyuhal maqbulu haniyan lak wa ayyuhal mardud jabarallahu musibatak. Och du som fått din fasta accepterad, vilken lycklig person du är. Och du som nekats detta, må Allah ersätta din bortgång eller din katastrof. Subhanallah. Yani det här är al-haqiqa. Många av oss fastar men tänker inte på detta. Är min fasta accepterad? Okej, jag har fastat Ramadan, jag har inte käkat, jag har inte druckit. 30 dagar är slut. Det är Eid, mashallah, Eid Mubarak. Men är min fasta accepterad? Subhanallah. Och i slutändan, vi vet inte. Tills vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Men om vi visste, då skulle det vara glädje. Att mashallah, din fasta är accepterad. Och om din fasta inte är accepterad, så är det en katastrof. Det är en sorg som man borde sörja över. Han säger sen att Ramadan är en månad där det finns många orsaker och faktorer som leder till Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Shahr Ramadan takthur fihi asbab al-ghufran. Yani utöver de tre sakerna vi nämnde så finns det andra saker som också leder till Allahs förlåtelse. Att fasta, att be qiyam al-layl som vi har nämnt. Han säger också taftir as-sawam. Att bryta fastan, mätta den som fastar. Att bjuda på iftar är också en mäktig gärning. Vad är belöningen för att bjuda på iftar? Samma belöning som personen du matar. Du får hans fasta och han får behålla sin fasta. Det är samma belöning. Han nämner också en annan sak som är en orsak till förlåtelse. Att göra dhikr. Och han nämner en svag hadith. Men generellt att göra dhikr är gott. Hadithen är dhikrullahi fi ramadan maghfurun. Och dhikrullahi fi ramadan maghfurun lah. Att den som minns Allah under ramadan är förlåten. Men vi nämnde i första darsen i den här serien att ramadan är en säsong där gärningarna mångdubblas. Så att göra dhikr är generellt gott. En god gärning som suddar bort synder. Och i ramadan är det bättre att göra dhikr. För din dhikr kommer att mångdubblas. Och vissa av sällan sa tusendubblas. Yani otroligt mycket när du gör goda gärningar i ramadan. Så att göra dhikr är bland det bästa man kan göra. Att man minns Allah morgon och kväll, efter bönen, och generellt man gör dhikr dag och natt, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, och så vidare. Och han nämner också al-istighfar. Att be Allah azza wa jall om förlåtelse. Det är också en orsak till att få Allah azza wa jalls förlåtelse. Talab al-maghfira. Och det är jätteviktigt. Att göra istighfar. Och det här är någonting som vi alltid ska göra. Ramadan, utanför ramadan, så ska vi fylla våran dag med istighfar. Profeten a.s. gjorde istighfar och tauba mer än 100 gånger om dagen. Och han sa i en autentisk hadith, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba, jannah, eller träd i jannah till den som finner mycket istighfar i sina böcker. Det vill säga böckerna som änglarna skriver. Den som finner mycket istighfar på domedagen i sina böcker, toba lahu. Han är i paradiset. Vad menas med detta? Att när dina böcker ges till dig på domedagen, i höger hand, inshallah, och inte i vänster, så öppnar man böckerna. Och då, varenda sida, varenda dag, när änglarna har skrivit vad du har sagt, vad du har gjort. Han gick till jobbet, han sa så till en, allt du gör, allt du säger skrivs ner. Men hela tiden står det, han sa stagfirullah, 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 stagfirullah. Nästa sida, stagfirullah, hela tiden. Hela boken är fylld med stagfirullah. Kallas tobala. Yani glada nyheter på domedagen. Så jätteviktigt att man ständigt gör istighfar. Ständigt, ständigt. Och subhanallah, istighfar har också de goda frukterna av att det ger så mycket gott. Först och främst Allahs förlåtelse. Men också att istighfar är en orsak till att få quwwa. Yazidkum quwwa ila quwwatikum. Som Allah nämner i Koranen. Att Allah kommer att ge er styrka utöver er styrka. Du blir stark av att göra istighfar. Och också hadithen. Man lazam al-istighfar. Den som ständigt gör istighfar. Kommer Allah att göra en väg utför. Från alla problem och svårigheter. Alla livets svårigheter. Depressioner, problem. Nedstämd. Allah kommer underlätta. Wallahi, Allah kommer att öppna för dig dörrar som du trodde var stängda. När du är konstant i att göra istighfar. Så att väldigt, väldigt viktigt. Allah kommer ge dig risk. Allah kommer att ge dig rikedomar av att göra istighfar. Så kom ihåg detta. Inshallah efter Ramadan. Och i Ramadan. Att man försöker se när som helst. Du på gatan, på jobbet, på tunnelbanan. Du vet inte vad du ska göra. Låt din tunga vara fuktig och säga astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilay. Allahumma aghfirli. Allahumma arhamni. Det är samma sak. Jag ber Allah om Allahs förlåtelse. Okej? Okay? Kan ni försöka? Göra mycket istighfar. Kom ihåg det. Och han säger också att göra mycket dua. Det är också en orsak till förlåtelse. Under sin fasta och när man bryter fastan. För att han säger att den fastandes dua accepteras. Och den accepteras också då man bryter fastan. Det är också en faida. Vissa tror att man bara ska göra dua när man bryter fastan. Har ni sett den här? Innan iftar de sitter och gör dua. Men under hela dagen har jag inte dua. Hadithen säger att den fastandes dua nekas inte. Den fastandes dua är hela dagen. Från suhur till iftar, eller hur? Kan du göra dua. Och vissa hadithen nämner vid iftar. Så att du kan göra dua hela dagen och vid iftar, inshallah. Och han nämner här från Abdullah bin Umar att då han bröt fastan så brukade han säga Allahumma ya wasi'al maghfira irfirli. Och Allah, du vars förlåtelse är enorm, förlåt mig. Allahumma ya wasi'al maghfira irfirli. Nej. Och så säger han här att orsakerna till förlåtelse i Ramadan är så många. Så är personen som inte blivit förlåten i Ramadan mahrum. Mahrum är motsatsen till att man har vunnit någonting. Den här är en förlorare, en som nekats någonting. Eller hur? Du har faiz, rabih på arabiska, vinnare. Och så har du mahrum. Det är den som står utan någonting alls. Han har förlorat. Så att om vi har alla dessa faktorer och orsaker till att få Allahs förlåtelse. Och man ändå inte blir förlåten i Ramadan. Då är man mahrum. Och han nämner här hadithen som berättas av Ibn Hibban från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam gick upp på al-minbar. Och så sa han amin, amin, amin. Ni känner igen hadithen, va? Och då så sa sahaba ya Rasulullah, du gick upp på minbar och du sa amin, amin, amin. Typ varför. Och då så sa han, Jibril kom till mig. Och han sa till mig, den som upplever Ramadan och inte blir förlåten. Och sen går han in i elden. För ab'adahu Allah. Må Allah ta bort honom. Kul amin. Säg amin, ja Muhammed. Och då så sa jag, amin. Yani jag gjorde dua. Bort med den som fastar Ramadan, upplever Ramadan men ändå inte blir förlåten. Bort med honom. Amin, yani dua. Och sen säger han, och den personen som upplever och lever samtidigt som sina gamla föräldrar eller en av dem och inte är god mot dem och sen dör och går in i elden, må Allah ta bort honom. Säg amin. Och jag sa amin. Och den personen som hör mitt namn nämnas hos honom i hans närvaro och inte sänder salat över mig och sen dör och går in i elden, för abadahu Allah, må Allah ta bort honom. Säg amin. Och jag sa amin. Och denna hadith är sahih. Och i vissa hadither ragima anf. Vilken förnedrad, vilken förlorare, den som gör de här tre sakerna. Och då så sa han amin, amin, amin. Subhanallah. Så kolla här. Profeten al-Islam gör dua. Och Jibril mot personen som upplever Ramadan och Ramadan tar slut och han har inte blivit förlåten. Vad har du gjort i Ramadan, brorsan? Vad har du gjort för någonting? Vad har du gjort under dina dagar, dina nätter? Och du har inte blivit förlåten. Subhanallah. Så han säger här. Qala Sa'id an Qatada kana yuqal. Det brukade säga. Så det här säger Qatada som var student i sahaba. Men lam yughfar lahu fi ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Det som inte blir förlåten i ramadan kommer inte heller bli förlåten utanför ramadan.
وفي حديث آخر من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر يعني ده سمت بلي فلوت ان رمضان ناس كان بلي فلوت ده سمت بند سيت لله توبة رمضان ده في شك بلي بتر الناس كان يورده وده هاري سكنت هل تاسم الدورة توبة استنجد في رمضان لا والله ده نوبن هلا أورد من بيهار الله أسباب دورة الجنة أوبن الهر دورة الرحمة أوبن دورة الهلبة أرستنج الشياطين أرفص شيدده Du har alla orsaker. Du fastar. Du kan inte röka, du kan inte dricka, du kan inte göra zina. Du kan inte göra massa haram. Men ändå, du gör inte toba. Du vänder inte till Allah. Du får inte en tankeställare. Så, ja, om Ramadan inte hjälper, vad är det då som ska hjälpa dig? Subhanallah. Och så säger han, Mata yuqbalu man raddahu fi leilat al-qadr. Personen som inte fick framgång i leilat al-qadr, när ska han få framgång? متى يصلح من لا يصلح في رمضان نسك بشون سميته ببراء رمضان ببراء متى يصح من كان به فيه من الداء الجهالة والغفلة والمرضان يعني بشون سمها خيك دومان أبو كنسكاب قلوم بوت الله يتت خيك دومار أم هاني تبلي فريسك رمضان نسك هم بلي فريسك كل من لا يثمر فيكتت هنسيها هر كلهم ما لا يثمر من الأشجار في الأوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. Han säger alla träd som bär frukter. Du har en vad heter det? En trädgård fast du har en plantage. Du har äppelträd eller daddelträd eller något. Han säger de träd som inte bär frukter när det är dags att skörda huggs ner. Och görs till ved och kastas i elden. Ja? Och samma sak med människor. Om du inte kan frambringa goda gärningar i tiderna där det finns potential. Vad finns det för gott i dig? Eller hur? Du är fruktlös, du är värdelös. Och den som är värdelös i detta liv och inte producerar någonting gott. Han är bränsle till helvetet i nästa liv. Och sen säger han. Men farratha fi zar fi waqtil bidhar. Lem yuhsid yawm al-hisad ghayra an-nadam wal-khasar. Att den som inte passar på att så sina frön dagen då man ska plantera kommer inte att ha någonting annat att skörda dagen man skördar än sorg och bekymmer. Det här livet, bröder, det är som en åker. Och vi är som bönder. Okej? Okay? Där vi planterar. Vi planterar våra frön och det är goda gärningar. Varje god gärning är ett frö. Som växer hos Allah subhanahu wa ta'ala i belöning. Och på domedagen kommer vi skörda dessa belöningar. Men den som försummar sitt liv i synd, i haram. Han är långt bort från Allah azza wa jall. Han är inte där och planterar. Och han kommer på domedagen när muslimerna står och skördar sina gärningar. Och får full pott. Belöningen maxas på alla möjliga sätt. Och de ska gå in i paradiset. Och han står där miskin. Och han har inte gjort någonting i det här livet. Vad har han att hämta på domedagen? Annat än ånger. Att. Qala rabbi rji'un. Allah låt mig gå tillbaka. Kanske jag kommer att bli bättre. Eller hur? Men det finns bara en chans. Så det är nu man ska passa på. Att investera. Som en affärsman. Eller hur? Investera. Och avkastningen kommer snart inshallah. Kommer att stiga. Miljontals procent, förstår ni? En daddel blir som ett berg av Uhud i belöning. Vad ska vi då säga om en salah? Vad tror du det blir för belöning på domedagen? Eller hur? Så Allah, Allah, ja ikhwa, att man verkligen försöker att göra så mycket gott som möjligt. Och försöker att bli förlåten i denna månad. Och den som fallit kort, den som missat, varit lite ta'ban i början. Alhamdulillah, dörren till toba är alltid öppen. Gör toba nu, gör toba ikväll, gör toba imorgon. Så snabbt som möjligt. Och Allah Azza wa Jal är den som accepterar våran toba. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.